Dagens text kommer ifrån Saltaren och psalm 25 och vers 12 och framåt. Var och en som fruktar Herren ska få veta vilken väg han ska välja. Själv får han leva i ro och hans barn ska ta landet i arv. Det som fruktar Herren blir hans förtrogna. Hans förbund ska ge dem insikt. Min blick är ständigt fäst på Herren. Det är han som löser mitt fot ur snaran. Vänd dig till mig, var barmhärtig, ty jag är ensam och betryckt. Lindra mitt hjärtas plåga. För mig ut ur mitt trångmål. Tänk på mitt lidande och mitt betryck. Och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender, så många de är. Så hetska i sitt hat. Rädda mitt liv, befria mig. Svik mig inte, jag flyr till dig, låt oskuld och redlighet bevara mig, ty jag hoppas på dig. Det verkar som det mesta som har med tro att göra genererar någon form av kamp. Alla som har en övertygelse kämpar ju för den. Alla som har en övertygelse av något slag anser sig själva också vara någon som kämpar mot något. För ett par år sedan så blev en lektor i Uppsala universitet fick en fråga av en av sina elever om vilka sökord man var tvungen att använda om man sökte i gamla register som handlade om rasforskning. Läraren svarar att man tyvärr då var tvungen att skriva in ordet N-E-G-E-R för att det var det som användes för 100 år sedan. Lektorn blev då anmäld av 3 elever som beskyllde henne för att vara rasist. Och det blev ett förfärligt oväsen av det här. Lektorn tvingades stå till svars och göra avbön inför universitetets jämställdhetsexpert. Syftet med allt detta rabalder var att bekämpa något, i det här fallet rasism. Företrädare för vapenlobbyn varnar regelbundet USA:s regerande för att begränsa vapentillgången i USA. Det vore, menar man, att ge upp friheten samt att ge ondskan fritt spelrum. Vladimir Putin förevisade ett nytt vapensystem för en tid sedan som inget robotförsvar rör på. Han menade att han nu skulle kunna bevara freden. En del av svenska politiker äskade då naturligtvis ytterligare miljarder till försvaret för att, som de sa, bekämpa de onda krafterna i världen. I Syrien verkar det hela tiden förvirring om vem som är terrorist och vem som är befriare. Antalet grupperingar och allianser som hjältemodigt ska kämpa och befria landet på bekostnad av någon annans död varierar för dagen. Flyktingar trängs vid gränsen mot Europa. Bland annat därför att Turkiet inte nu längre vill att EU ska hyra deras land som flyktingförråd. Alla i Europa anser att Turkiet är skurken, och när svenska politiker agerar på hur man ska hantera det här problemet så verkar de komma ifrån helt olika planeter. Samtliga menar dock att de kämpar för ett bättre samhälle. Det var några exempel, men man inser att det är stor skillnad på att kämpa för något eller bekämpa något. Alltså, ingen går ut och säger det är jag som är den onde. Alla bekämpar en i deras ögon ond fiende. Det gäller även de mest värsta förbrytare. Vare sig Hitler eller Stalin ansåg att de själva var onda. Tvärtom tyckte de att de själva att de gjorde någonting bra. De utkämpade sina övertygelsers kamper. Oavsett vilken övertygelse man nu förfäktar så är det en väldigt stor skillnad mellan att å ena sidan vilja bekämpa det onda och å andra sidan verka för det goda. Att bekämpa det som man anser vara ont är definitivt inte samma sak som att göra det som är smart eller det som är gott. Det är heller inte alltid lätt att förstå skillnaden. Man kan se det så här. Alla som har vigt sitt liv åt att bekämpa det onda har alltid utgått ifrån sin egen intressesfär och sedan förr eller senare tagit till vapen eller förtryckt andra. Segraren skriver sedan historia. Hur kommer det sig till exempel att moder Teresa inte tog till vapen? Jo, därför att hon kämpade inte mot det onda. Hon verkade för det goda istället. Den kristna församlingen står naturligtvis på ett sätt i en kamp mot det som är ont. Men hennes uppgift är inte att bekämpa det onda utan att göra det goda möjligt. I huvudsak handlar detta om att bereda en väg för Gudsriket, som i sig själv då är det godas slutgiltiga manifestation. Det var två fiktiva personer som i och för sig finns på riktigt. Kanske finns båda två i var och en av oss lite då och då. Den ena är den som sprider en atmosfär av försoning kring sig. Det vill säga har en förmåga att ha fördrag med människors dåliga sidor och uppmuntra deras goda sidor. Sådana människor behandlar folk lite som kakor med russin i. De ser russinen, plockar ut dem och berömmer dessa. Och sen så brukar det andra ge sig av sig självt. Den andra då, å sin sida, är en nitisk och noggrann människa. Jag vill inte ett ögonblick påstå att han har fel i sina synpunkter på andra människor. Jag tror aldrig att han har haft fel, faktiskt. Men han är liksom tvärtom. Han ser liksom inte det goda hos folk utan vill bara rätta till det som är fel. I hans världsbild är det inte tal om att se några russin. Han går uteslutande till rätta med folks dåliga sidor. Han bekämpar det onda men bereder ganska sällan väg för det goda. Om man ska se verkningsgraden i dessa bådas framfart genom livet så är utan tvekan den första den som avvärjt mest problem eftersom han bygger försoning mellan människor och även får människor att försonas med sig själv. Den andra producerar mest fiender och när fiender uppstår så fiendskap uppstår en situation där vi då har två offer och två mål för bekämpning. Två definitioner av ondska, alltså dubbel ondska med andra ord, och dessutom ingen ansvarig. Församlingen bör naturligtvis verka som den första av de här två. Alltså bereda väg för det goda. Jaga mörker är ju generellt totalt meningslöst, särskilt om man vet att ljuset kommer. Jag vet inte om ni minns den gamle journalisten Torsten Ehrenmark. Jag tror jag har läst samtliga av hans alster av reseskildringar och kåserier och sådär. Han var ju en aktiv journalist och utrikeskorrespondent och fick under sexdagarskriget uppdrag att resa till Tel Aviv. Det var ett nedsläckt flygplan som på låg höjd för att undgå egyptiskt attackflyg gick in för landning mitt i natten. Passagerarna sjöng sorgliga sånger, berättade Ehrenmark, och det var elektriskt i luften. Spänningen var hög. Plötsligt, bara under några sekunder, så tändes landningsbanan upp på Tel Avivs flygplats. Inte en sekund längre än att piloten kunde se vart man skulle sätta ner planet. Det här är en ganska intressant bild. Håll den i minne lite grann. Vi läste, var och en som fruktar Herren får veta vilken väg han ska välja. Själv ska han leva i ro. En sak som jag har sett hos människor som tagit till sin uppgift att bekämpa sin tillvaro snarare än att verka för den man tror på, vare sig de finns i kyrkan, inom politik eller på universitet, är att de just tycks sakna ro. De är rädda, bedrövade, indignerade, chockade och på det stora hela väldigt oroliga. Ofta beskriver de tillvaron som en ständig vånda och deras patos är ofta en tung börda för dem. Evangeliet då fungerar i vår värld lite som de här ljusen på Tel Avivs flygplats. Låt vara att världen är mörk, men Gud har ändå ljuset. Och vi får, när vi behöver, en glimt av hur det ska sluta. Världen är inte utlämnad åt kaosmakter. Ordet frukta i sammanhanget. I Gamla testamentet, i den hebreiska texten, så heter det jira. Och i Nya testamentets grekiska text är det phobos. Det betyder ungefär respekt. Eller kanske mer än så. Mer vördnad. På vilket sätt ska detta ge vägledning? Hur kan det vara en kompass i förhållande till vår etik? Först då vad det inte är. Det är inte några direkta tilltal där vissa får en given känsla för vad som är rätt och fel. Jag tror heller inte på det här som man säger, vad skulle Jesus ha gjort? Alltså den modellen att kunna tänka sig in i varje etisk situation vad Jesus skulle ha gjort är inte meningsfullt. Det är inte meningsfullt att fråga sig vad Jesus skulle ha gjort i alla livets valsituationer. Det tar bara fokus från det egna ansvaret. Det avgörande är inte vad Jesus hypotetiskt skulle ha sagt eller gjort, utan hur jag själv i min absoluta verklighet ska förhålla mig till allt som sker. Det är ett ansvar jag har. Vi får en bild av hur Gud kommer att landa den här världen i oskadat skick. På samma sätt som Torsten Ehrenmark och hans medpassagerare fick en glimt av den landningsbana där planet skulle sättas ner säkert i Tel Aviv. På samma sätt så får vi en ljusglimt av hur det kommer att sluta. Han kommer att vinna segern över det onda. Detta är något jag fruktar, vördar och respekterar i hög grad. I så hög grad att det överskuggar allting. Den vissheten tror jag ger mig perspektiv att förstå när det är dags att säga ifrån, när det är dags att tiga, tala, trösta, uppmuntra, strida eller avstå från att strida och framförallt söka Guds nåd och förlåtelse när jag har misstagit mig. Att ha förmågan till ånger. Jag lever faktiskt med den som kanske någon tycker barnsliga föreställningen om att Guds fruktan i ordets rätta bemärkelse skänker ett gott omdöme och en tillräcklig distans till den egna förmågan att rädda världen och att det förhoppningsvis bidrar till att frigöra det goda snarare än att bekämpa det onda. Och Gud give att vi får visshet i att förstå skillnaden. Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.